Radio Play.
Mi, oh sole mio.
Vet att Tommy Körberg aldrig sjunger upp inför en konsert?
Ja, han inte.
Nej, han värmer inte upp. Han går bara in och river av det.
Jaha. Så det kanske man borde göra då.
Jag vet inte. Jag tror att det är bra att värma upp också.
Tänk er ett ämneslagsmöte i historia. Nu ska det avhandlas hur mycket av den oerhört långa historien som ska kunna klämmas in i en 100-poängskurs i historia. Det är inte bara kronologin som ska in. Det är en massa olika begrepp och aspekter som måste pumpas in i de små adepternas huvuden. Allmänheten är kvick att reagera på hur okunniga elever är inom alla tänkbara historiska områden. Braskande rubriker i tidskrifter och dagspress förekommer om att nu är det på tiden att skolan satsar på just det här eller det här historiska sidoområdet. Hur kan man tillåta att de inte vet något om Marie Curies dotter som faktiskt vann Nobelpris? Hur kan det komma sig att lärarna ständigt tar upp andra världskriget men inte Madame Pompadour eller mjölkseparatorns historia? Mötets deltagare betänker det moment 22 som utgörs av hur omfattande historien är, men att 100 timmar bara är 100 timmar och att vissa timmar går bort på grund av studie- och friluftsdagar. Nästa punkt. Hur prioriterar ämneslagets olika lärare? Vad tas upp och hur examinerar vi momenten? En av deltagarna är oförsiktig nog och säger något totalt opopulistiskt. Jo, under året som gick här så tog jag upp det här med erikar och svärkar under medeltidsmomentet. Det finns inte en själ där ute i samhället som skulle slåss för det ämnets plats på kursens agenda. Meningens upphovsman möts av stora ögon med frågande munter uppsyner. En kvinna i över medelåldern med många års erfarenhet skrattar glatt till, inte med ett hånfullt anslag, utan mer av glättig överraskning i rösten över denna kuriösa historieprioritering skrockar hon fram. Erikar och svärkar. Det är nog 6 år sedan nu, men jag har aldrig tagit upp ämnet i någon kurs efter det. Det kanske inte är rimligt att prioritera det heller i konkurrens med allt annat. Men det är faktiskt spännande. Så istället skapar jag en podd tillsammans med en av de andra mötesdeltagarna som framgångsrikt imiterade ett frågetecken inför mitt uttalande. Och nu ska vi prata om erikar och svärkar så att vi storknar i ett helt avsnitt. Så dra svärdet och gör er beredda. Nu åker vi till 1100-talet.
Ni är varmt välkomna till Historiepodden. Robin Olofsson är här, Daniel Hermansson är här. Vilken härlig liten lucköppning vi hade här. Och avsnittet får börja med att vi får ha en exercis i det källkritiska kriteriet närhet. För jag kommer ihåg det annorlunda. Alltså jag kommer ihåg vissa detaljer som den här kvinnliga läraren som bryter ut i ett jättehärligt skratt. Det är faktiskt, det värmer min själ och hjärta när du förde på tal. För jag kommer ihåg hennes ansiktsuttryck. Men jag kommer ihåg det som att vi satt och snackade om hur långt har vi hunnit i våra kurser. Ja. Och du säger att ja, med fordonsgrabbarna är jag inte ens färdig med folkkungaätten.
Vad så är det?
Folkkungaätten!
Jag vet inte, jag har ju kanske tagit mig lite stilistiska friheter i hopkomponerandet.
Ja.
Men det är innebörden av det hela ute efter.
Ja, det var härligt. Vi ska prata om erikar och svärkrar idag. Det blir gammal historia, svensk medeltidshistoria. Du fick blodad tand för 2 veckor sedan när vi pratade om högmedeltid ekonomi.
Ja, så kan man nog säga. Och sen så vill jag inte bara fastnar i 1800- och 1900-talet, utan vi har inte varit så mycket i den här, vi har inte alls varit i den här hörnet av historien när det gäller Sverige i alla fall.
Mm. Vi har vår sponsor Läkarmissionen med oss i det här avsnittet, och ni som har varit med länge vet att det handlar om könsstympning i Kenya och läger för flickorna som är i riskzonen för det här. 200 kronor är allt det kostar för att ge en flicka en plats på ett läger där de kan få stöd, hjälp och utbildning för att komma undan det här. Allt ni behöver göra är att swisha 200 kronor. Man kan såklart swisha mer, man kan swisha mindre och märka sin swish med varje flicka. Vilket är numret då? Jo, det är 90 00 217. En gång till, 90 00 217, och märk swishen med hashtag varje flicka.
vi börjar väl och göra klart här att tidsspannet som vi ska prata om är 1130 ungefär till 1222.
Mm.
Med en liten bakgrund först då, kanske i och för sig.
Mm. Dra upp lite generella linjer först.
Ja, och prata lite grann om ätter kanske.
Mm. Det är där du vill börja. Vad har du att säga om ätter?
Ja, Dick Harrison har ju diskuterat synen på ätter angående den här tiden i både böcker och artiklar och sådär. Det var ju så att under sent 1800-tal och en stor del av 1900-talet så har en massa historiska akademiker automatiskt nästan tolkat tider under 11- och 1200-talet som någon form av utslag av olika ätters kamp mot varann. Någon form av, ja, ibland beskrivs det som ett maffiasamhälle.
Mm, utökade familjer.
Mm, det var ju väldigt behändigt för historikerna på 1800-talet och se det så för att få någon ordning på hela den där röran.
Mm.
Eftersom det inte fanns någon stat så borde släktbanden vara det som spelade större roll, tänkte man sig. Och föreställningen om ättesamhället blev väldigt poppis, att den hade funnits då på medeltiden.
Mm.
Det som skulle betraktas som ätte under den period som vi pratar om här, det är ju då erikar och sverkrar. Och de är uppkallade så av historiker i efterhand eftersom deras första medlem som kung hette Erik eller Sverker.
Mm.
Men sen dessutom så är ju många av deras söner eller sonsöner som antingen har hetat Erik eller Eriksson eller Sverker eller Sverkersson.
Just det, för att så fungerade namn.
Just det, och vi kommer ju då följa hur de här två kungamakten pendlar mellan dem på det ena och det andra sättet. Harrison konstaterar att det är mer komplicerat än så här, det vill säga ätterna är inte bara det det handlar om egentligen. Han skriver, idag är emellertid idén om ättesamhället saligen insomnad, åtminstone i den form den lanserades på 1800-talet. Systemet framstår numera som en typisk akademisk konstruktion som omöjligen kan beläggas i historiska källor.
Mm.
Och så fortsätter han att säga att det är vetenskapligt nonsens att prata om ett svenskt ättesamhälle. Inga medeltida släkter räknar till någon gemensam stamfader eller sånt där. Istället så räknar man släktleden på både moderns och faderns sida.
Mm.
Och om en kvinna i släkten kom från en högre och finare ett än de män man hade att tillgå, då tog man ett så kallat matronymikon, heter det va?
Namnet från kvinnan.
Ja, till exempel Karl Ingeborgsson.
Mm.
Och så, och det beror ju då på att ja, men hon var från en finare ett och ville heta det.
Det där tror jag är någonting som blir vanligare. Inte det här att man försöker bara byta till sig den finare ätten. Men jag har märkt när människor gifter sig nu för tiden att man väldigt ofta bara väljer det mer ovanliga namnet. Trots att Eriksson och Svensson och liknande är. Det är så genuina namn man kan ha i Sverige. Knutsson.
Knutsson kanske inte är så vanligt längre.
Nej.
Nej, men det är...
Men jag tänker att det är genuint att det är väldigt, väldigt gamla namn.
Absolut.
Mycket gamlare än de här påhittade adelsnamnen.
Mm, äldre.
Ja, jaja.
Så släktrelationerna var högst invecklade, det är det han vill komma fram till här, Harrison. Men med allt det sagt så är det så att 1800-talshistorikerna har ju rätt i att det är enklare att begripa de här striderna under till exempel 1100-talet om man ser det som en slags släktfejd.
Ja.
Mest.
Några andra generella drag vi kan ha med oss om Sverige under den här perioden. Dels så är ju Sverige mycket, dels ser Sverige helt annorlunda ut på en karta vi skulle inte känna igen. Det, i den mån det finns fasta gränser, vilket det inte riktigt gör, så är det en klutt ner i södra Sverige och dessutom en klutt i Finland i princip.
Ja, det blir det sen i alla fall.
Mm. Men några andra generella drag. I 200 år så har missionärer hållit på med kristnandet av Sverige och kring sekelskiftet 900 000 kan vi börja tala om ett kristet kungadöme med ambitioner på att legitimitet i såväl Svealand som Götaland, det är... Där har vi någonting. Sverige är under medeltiden ett valkungadöme, vilket inte sällan ger ganska tvära kast mellan olika kungar. Framförallt manifesterar sig återkommande oklarheter kring att utse nya kungar.
Mm.
Inte nödvändigtvis i Sverige vid varje steg, men valkungadömen överlag har ju den problematiken med sig.
Mm.
Man kan säga att ett mer formerat kristet-katolskt kungarike vad gäller kulturmiljö, alltså hur man förväntas agera, vilka ritualer man ska ha, hur man bör bo i en borg kanske och så vidare. Det kommer inte komma förrän någon gång under 1200-talets gång. Vi kommer kanske börja toucha i det när vi kommer in i 1220-tal eller vart vi nu pausar nu. Men där är vi verkligen i, får man säga, en primitiv form av vad vi tänker att ett kungadöme är. De här människorna som kallar sig kungar, de är kungar över ett land präglat av jordbruk. Den absoluta majoriteten av människorna organiserade sina liv och sin försörjning kring ett jordbrukande hushåll. Och om vi ska ta möjligheten lite snabbt att göra skillnad på det Sverige vi ser och det inom stationstecken Europa som vi beskrev för 2 avsnitt sedan, så ser vi att trots att vi är under samma århundraden så finns det ingen livegenskap bland den jordbrukande befolkningen i Sverige. Det finns ett visst, alltså trälsystemet finns kvar in på 1300-talet innan det avvecklas för att det inte riktigt verkar vara så lönsamt. Men livegenskapen slår aldrig här. En av de stora förändringarna som kommer komma långsamt under, säg, 1100-1200-tal handlar om skatter. För att ska du bygga upp en stark kungamakt så måste folket för bövelen beskattas, annars kan inte kungens domän utvecklas. Men före skatteväsendet byggs ut så baseras kungamaktens ekonomiska situation på jordegendomar. Med kungaämbetet i Sverige så följde en större mängd gårdar, det som kallades Uppsala öd. Den var kungens att se efter, men han fick inte avyttra dem, inte sälja dem vidare, utan fick glatt skicka dem vidare när nästa kung valdes. Nu var man väl i regel död när nästa kung valdes, så att det är ingen stor uppoffring.
Nej.
För en själv, men barn kan inte förvänta sig att absolut kommer ärva pappas Uppsala öd. I Dick Harrisons Sveriges historia medeltiden så har jag fått lära mig begreppet itinerande kungadöme, vilket betyder att kungen måste vara ständigt på resande fot för att kunna både se efter och utnyttja sina tillgångar, eftersom mycket av den här makten är knutet till jordegendom. Och att åka runt i skogslandskap som det här är, det innebär att man när som helst kan dyka upp utan att varna via WhatsApp eller skicka ett fax eller hur man nu ska göra det där. Så att som bonde helt plötsligt kan kungen stå på dörr, tröskeln och knacka.
Och då gäller det att slå igång kaffebryggan fort här.
Ja, det är mat och husrum som förväntas. Så att du får ju bädda rent och du får steka ägg och slakta någon gris kanske. Och det är ett jäkla fejande. Man tänker att man skulle bli glad. Vilket fint besök. Här står ju en Sverker eller en Erik eller vad det nu kan vara.
Istället måste man sätta igång och pyssla, eller vad man ska säga.
Precis. Och det här pysslandet, det kallades för gästning. Och det var inte bara kungen som hade rätt till detta, utan en mängd stormän av olika typer utnyttjade också gästning. Någonting som irriterade många bönder oerhört.
Mm.
Det är ju fruktansvärt. Vi har fullt upp med att överleva och nu står en knös här igen och förväntar sig att vi ska nacka alla våra hönor. Så under 1200-talet, när man börjar skriva lite lagar, så kommer det här regleras. Och i den så kallade Alnö stadga, och här kommer vad jag tror är min mest intressanta fakta under hela det här avsnittet.
Oj, igen, ja.
Ja, jag pikar här. Då, man reglerar det här med gästning, och vi får ett ord som lever kvar ändå in i våra dagar. Våldgästning. Att våldgästa, det är att missbruka sitt gästningsprivilegium.
Mm.
Och det tycker jag är fint.
Ja, och det här var piken.
Ja, men våldgästa, det är inte riktigt lika starkt som i det medeltida avsnittet när vi spårade vart ordet bög kommer ifrån.
Nej.
Men det är ändå ganska starkt. En sista sak som man kan ha med sig är att under 1100-talet så börjar vissa inkomster komma till kungen från både myntprägling och böter. Men det här var inte det som gjorde största skillnaden, det var inte där som kassakistorna fylldes. Utan det är skatterna som är grejen. Först ut i kyrkan med sitt tionde. Efter det så kommer en mängd andra skatter. De kan ha namn som hyllningsskatt, ättargäld och allmänningsöret. Det här är skatter man inte har någon aning om vad de egentligen var. Men man har hittat dem i gamla källor. Det här är ju väldigt långt tillbaka. Källmaterialet är ju ofta förrädiskt, får man säga.
Ja, jo, så är det verkligen.
Men för att få in skatter så börjar kungamakten under perioden omforma gamla rättigheter man haft till just skatter. Så skedde till exempel med gästningen i vissa delar av Sverige under 1200-talet. Vi slutar våldgästa och så tar vi lite cash istället. Mm. Superbra. Men ett annat exempel är det så kallade ledungsväsendet, som innebar att befolkningen ute i stugorna hade skyldighet att bidra med manskap och utrustning till olika krigsinsatser, främst sådana kopplade till flottan. Och den här plikt utvecklades först att det bara blev egentligen böter, alltså avgifter. Men från bot och från avgift så förvandlar man det till en skatt. Och när kungaväsendet börjar ta in pengar så kan det ju utvecklas. Så att vi är liksom i början av en sån process som pågår i Sverige. Det var mina generella drag.
Ja, härligt. Mm. Då ska jag ta och läsa ur en av mina gamla kursböcker, Det svenska samhället, 800-1720. Och så tar vi...
Du har öppnat boken på måfå nu bara.
Ja.
Nej, jag skojar bara. Nej. Det sitter ett bokmärke där.
Ja, det gör det faktiskt. Från och med mitten av 1000-talet och ungefär 200 år framöver kan kungarna huvudsakligen knytas till Västergötland och eller Östergötland. Det förefaller som om det var i de områdena som kungamakten tidigast kunde stabiliseras. Och det var också i de landskapen som en kyrklig organisation tidigast började etableras. Kungadömet ändrade karaktär i och med kristendomen. Makten kunde få en annan legitimering och kungarna skaffade sig gradvis en starkare kontroll över folk och resurser. Kungamakten var ofta omstridd och kungarnas maktbefogenheter begränsade. Ibland har det endast kunnat hävda sin ställning regionalt. Traditionen var att kungen skulle väljas, som du sa. Alltså var tronföljden inte självklar. Vad som framträder i källorna är därför ett virvar av maktstrider. Ofta fick kungarna en våldsam död, som vi snart ska se. En rad olika stormän stred om kungavärdigheten. Kungadömet byggdes upp och upprätthölls, inte minst genom militär styrka. Att kunna ha en beväpnad hird var en förutsättning för att vara kung. Även om det fanns kungar betyder inte det att Sverige i betydelsen Svealand och Västerösterötland var ett kungarike. Särskilt under 1120-talet kännetecknades politiska skeenden av skilda tron- eller klanstrider. Ingen kunde med någon större kraft göra anspråk på att kallas kung i Sverige.
Där har vi det. Och medan Daniel läste i sin bok så slog blixten ner här ute.
Jaså, visste jag det?
Jajamän. Jag har inte hört något dunder, så den är nog ganska långt borta. Där har vi en till sommarpodd!
Ja, nu är Tor upprörd. Maja Hagerman har skrivit en bok också som heter Spåren av kungens män. Hon är... Nu kom dånet. Hon är då journalist och
Tor
författare.
Tor är missnöjd över att vi inte har nämnt Oden som den första svenska kungen, som rudbeckianerna gjorde.
Ja, det borde vi... har passat på gjort. Hon resonerar kring varför inte erikarna och svärkarna bara kunde sitta i sitt eget landskap och vara nöjda liksom, över att vara småkung där på varsitt håll. Mm. Hon menar att det fanns en slags tävlan om att få erkännande från den tredje centrala delen i det här området, det vill säga Svealand. Mm. Det gällde att accepteras av svearna vid Mälardalen som kung över de här tre landskapen, även om den faktiska makten utanför sitt eget basområde är minst sagt begränsad. Mm. Erikarna kommer ju hålla till, de har ju som sagt Västergötland som bas och svärkarna har ju Östergötland. Mm. Hon skriver så här, citat, det måste ha varit svearnas erkännande de tampades om. Det var ju deras område som i sagor över... Gud vad jag donar. Det var ju deras område som i sagor över hela Norden omtalades som gudars och gamla kungadynastiers hem. En trakt med avsevärt symbolvärde och stor ekonomisk betydelse. Här låg handelsporten upp till Norrlands päls och järnrika skogar. Och här var platsen där det gamla hedna templet stått som kristen mission utsett till sin huvudfiende. Det var en trakt vars ryktbarhet sträckte sig ända till Rom. Riksomfattande ambitioner tycks alltså ha förutsatt ett erkännande även för Mälarlandskapen. Det tycks alltså ha varit så att den som på 1100-talet ville kalla sig kung i kristen mening inom svenskt område inte kunde nöja sig med att göra det hemma i sitt eget landskap. Slutcitat. Och om man skippar det här och försöker få svearnas stöd så öppnar man ju för möjligheten att konkurrenterna får det stödet och därmed så får de också kanske då kyrkans mäktiga stöd i form av ett påvligt erkännande och sådär.
Mm, just det.
Och det här, den här kampen kommer leda till det ena blodiga överfallet efter det andra på diverse kungar här. Jag vill bara säga det att eftersom vi har fått flera, vi har fått ett antal olika förslag om att vi ska göra avsnitt om Svea rikes vagga och särskilt då den här debatten om det.
Västgöta skolan
och allt det här. Senast idag läste jag ett på vägen hit.
Ja, jag såg det också.
Och då är väl på sin plats att säga att hedna templets geografiska läge, eller om det ens faktiskt har existerat, har varit föremål för ganska högljudd debatt. Mm. Här utgår ju då Hagerman från att det som skrivs av Adam och Bremen innebär att det här hedna templet fanns i Uppsala och i Svealand där. Adam av Bremen var ju en historiker på 1000-talet. Det är inte omöjligt att hans beskrivning av hedna templet är någon form av litterär konstruktion helt och hållet. Men det kan ju också funnits hedna tempel förstås. Hela den här debatten och ge sig in i och analysera sånt här som de har diskuterat väldigt mycket, historikerna, de senaste 40 åren, och även framförallt amatörhistoriker. Och det här begreppet Sveriges vagga och sånt där, det är inget som vi, jag känner inte någon större sug efter att ge mig in i det här getingboet som har skapats av moderna människor.
Nej, det gör inte jag heller. Det man kan säga är väl att akademin i princip menar att frågan är felställd. Att man börjar i fel ände. Som du säger, det här med att det ska finnas en vagga, det är ju en efterhandskonstruktion. Dick Harrison har skrivit att det medeltida svenska kungariket formades mellan 900- och 1200-talet genom att nätverk av stormän vars familjer förfogade över egendomar i flera landskap vid Mälaren och Vättern, som allierade sig med varandra, som krigade med varandra. Med följd att ett gemensamt politiskt system successivt växte fram. Mm. Alltså, det är inte en plats här har vi Sveriges vagga, eller här har vi den, utan det är flera olika platser som är viktiga.
Det är väldigt, väldigt svårt att peka ut ett ställe eller ett område och sen bara, ja, det här är min son föddes det, och om man nu skulle mot all förmodan kunna göra det,
vad är det som föds där?
Ja, det är det som är frågan.
Mm.
Så därför handlar det nu framöver här om de konkreta strider kring kungaämbetet som äger rum under 1100-talet.
Ja.
Och först ut är Sverker den äldre.
Ja, vår första kung erkänns som just kung någon gång i mitten av 1130-talet. Vad vi vet om honom är att han var en östgötsk storman. Stormännen är, man skulle kunna säga adeln eller frälset, men det fanns ju inte förrän på 1280-talet. Men det är ju de som kommer gå in i den rollen. De är inte frälst från skatteplikten än. Men en storman ägde jord och kunde kommendera väpnade män. Mm. En sorts medeltidens fat cat. Och just Sverkers jordegendomar låg på Östgötaslätten utanför Linköping. Va? Tycker du inte?
Det är fint.
Jaha, okej. Han var gift med en Ulfhild. Och här blir uppgifterna lite luddiga. Hon var en kvinna som antagligen var dotter till en norsk storman och som kanske var gift med flera andra nordiska kungar innan det blev Sverker, som hon gifte sig med Nils av Danmark och svenska Inge den yngre, har jag grävt fram som namn.
Bra grävande.
Ja, tack.
Jag är lite orolig inför det här med olika namn och aktörer här idag.
Det kommer bli jättemånga och alla heter samma sak.
Ja, till att börja med så har jag ju satt då den du nämnde här inom parentes, för jag tänker att det kanske jag inte behöver nämna, men nu gjorde jag det ändå. Det är en tidigare då svensk kung från den stenkilska ätten. Den dog ju ut då på 1120-talet, och det är därför som så att säga fältet är fritt för eventuella andra kandidater som Sverker till exempel. Och då ser han till att gifta sig med den här Ulfhild, som då kanske hade varit gift med en tidigare kung av den stenkilska ätten.
Mm.
Och därmed så får man någon form av legitimitet då.
Just det.
Mm. Jag var ju så orolig inför alla de här aktörerna och sådär, och hur vi skulle hålla, hur det skulle liksom låta och så, och hur du skulle också få ordning på det här, att jag att jag ritar ju upp en liten karta som jag tog kort på och skickade till dig.
Absolut, den tänker jag väl. Ska du inte lägga ut den antingen på Facebook eller på Instagram?
Jo, det måste jag nog göra på något sätt.
Så att människor kan få ta del av det. Det är små seriegubbar som dessutom, vad ska man säga, grafiskt symboliserar sina öden.
Ja, exakt. Så den kommer här sen då ut på Facebook-sidan.
Kan ni sitta och titta på den samtidigt som ni lyssnar? Följa!
Ja, precis. Då ser ni vad som kommer hända här framöver. Helt enkelt.
Ja.
Sverker och Ulfhild brukar också räknas som grundare av Alvastra kloster.
Just det.
Åtminstone har de sponsrat detta på något vis.
Mm. Cistercienorden som etablerar sig i Sverige.
Västgötalagens kungalängd nämner ju att Sverker var på väg till kyrkan i sin släde en vacker morgon som slutade i bedrövelse.
Ja, precis.
Det var dags för julotta.
Ja, vill du ha Georg Starbäcks och P.O. Bäckströms variant från 1885?
Ja, gärna.
Om julenatt år 1156 stod hästen sadlad på vilken gamle konung Sverker skulle rida till julottan i Västre Tolstads kyrka, och kungen satte sig upp och red åstad, men kom aldrig längre än till Allebäcksbro. Där mördade honom hans hästesvän. Norrut från nämnda kyrka till höger om vägen stod ändå till 1700-talet en sten av 1,5 alns höjd, och visste det gamla i orten berätta att den blivit upprest på det ställe där konungsverket föll.
Ja.
Det är mycket här som är på lösa boliner.
Ja. Sa jag att det var vid Omberg?
Nej, det gjorde jag inte.
Det var jag. Nej, men det är klart att det kanske är lite på lösa boliner, men ändå.
Ja.
Det är så det ser ut när man är så här långt tillbaka. Den som sägs ha legat bakom det här, åtminstone pekas ut som skyldig intrigmakare och upphovsman, det är en dansk prins som på sin mors sida var släkt med den här stenkilska ätten, och därför har han då anspråk på den svenska kronan. Och han kommer dyka upp här igen. Vi kan väl kalla honom för danske prinsen bara.
Ja, absolut. Han har ett namn som kanske 100 000 svenskar har.
Mm.
200 000.
Ja, vad fan, han heter Magnus. Kom ihåg det eller glöm dem. Gör hur ni vill.
Danske prinsen.
Sverker den äldre i alla fall. Han begravs i Alvastra. Och det blir starten på en fin tradition att gräva ner sina manliga så att säga släktledare där.
Ja.
Och han efterlämnar ju då bland annat sonen Karl Sverkersson, som snart dyker upp igen.
Ja.
Och det här mordet på Sverker den äldre sätter igång en mordkarusell framöver.
Mm.
1156 var det här.
Just det. Där har vi vår första Sverker presenterad och avpoliterad. Ska vi då ta vår första Erik på det?
Det gör vi. Och det här är då Erik Edvardsson.
Ja, Erik den helige.
En helig kille.
Ja, en helylle kille. Vi kan ju diskutera hans helighet vad det lider. Men det är skönt att han har det här tillmälet, så att han skiljer sig lite grann från klungan genom att vara den helige.
Just det. Och han är då från Västergötland. Har stamgods där, så att säga, Eriksberg.
Mm.
Precis som Sverker så använder han äktenskap med en kvinna som härstammar från den stenkilska ätten som legitimering för sitt anspråk på tronen.
Mm.
Han och hans fru blev osams med munkarna i Varnhems kloster. Det är en av få saker man vet.
Mm.
Man vet också att Erik härskade då minst i Västergötland runt 1158.
Mm.
Och att hans son Knut Eriksson kommer att beskriva sin far sen som kung.
Mm.
Och då kanske man kan tänka sig att han var lite kung i alla fall.
Ja, absolut.
Via undersökningar av skelettdelar som kanske är hans, kan man konstatera att personen har slagits ihjäl och fått en våldsam död också.
Ja, just det.
Det här är den medeltida aktör som har fått oproportionerligt mycket uppmärksamhet i historien jämfört med hur mycket man faktiskt vet om honom. Det vill säga nästan ingenting.
Ja, precis. Ska vi säga det att det misstanken är att det ska vara samma danske tronpretendent som ska ha legat bakom mordet.
Magnus,
och som själv ska dött året efter. Mer om det snart kanske. Erik blev Erik den helige även om han aldrig formellt kanoniserades. Under medeltiden var systemet så att lokala biskopar hade ganska stor möjlighet att kicka igång små helgonkulter. Och som representant för den erikska ätten och senare som representant för först Uppsala och sen Stockholm har ju Erik överlevt nästan allting från sin tid. Mm. Sankt Erik liksom.
Han har fått allt möjligt uppkallat efter Sankt Eriksplan.
Mm.
Hans bild är porträtterad på Stockholms stadsvapen och sånt där fortfarande.
Så är det. Ett känt bryggeri döper sina ölsorter efter honom. Karl Erik Forsbergs stiliserade porträtt är Stockholms stads stadsvapen. Den bilden i sin tur är en version av Yngve Bergs bild från 20-talet. Och här, om man tycker att sånt är intressant, så har invändningar eller förvirring uppstått då fler och fler tror att den staty som står i Roslagsbro kyrka och som används för inspiration egentligen inte alls föreställer Sankt Erik, utan det ska vara Sankt Olof som den statyn föreställer.
Ja, man vet ju extremt lite om den här Erik i verkligheten, så det är inte så konstigt att man inte vet hur han såg ut eller att det finns något avbildat.
Nej, men då har vi ju våra pålitliga heraldiker. På heraldik.se så läste jag följande av Carl Axel Rydholm. Ingen vet hur Sankt Erik såg ut och ingen får någonsin veta det. Vilket helgon som skulpturen i Roslagsbro var tänkt att avbilda har ingen heraldisk betydelse. För heraldiken gäller endast vapenbeskrivningen. Citat, i blått fält ett krönt Sankt Eriks huvud av guld. Säger man att det är Sankt Erik så är det Sankt Erik, så funkar heraldik.
Ja, jo.
Skönt.
Ja. Det här är ju resultatet av en extremt skicklig propaganda för inte minst hans son Knut sen då. Men det är också som sagt en del i den här helgonlegenden som skrivs av Uppsala domkyrka i slutet på 1200-talet. Det är den här korstågslegenden som går ut mer eller mindre på att Erik och hans kompis biskop Henrik ska avges till Finland för kristna finnarna.
Just det, där fanns det hedningar, finnar och kareler och så, ja. Kristna eller slå ihjäl.
Och då står det så här, lite mer modern, vad ska man säga, tillfixad svenska. Han samlade den här, tog den helige Uppsala biskopen Henrik med sig och styrde sin färd mot finnarna. Han bjöd dem kristen tro och fred. Men då de gjorde motstånd och uppror angrep han dem och hämnades kristet blod och slog dem och vann seger. Efter vunnen seger låg han i bön och i sitt hjärtas mildhet bad han gråtande till Gud. Då frågade en av hans förtrogna män honom varför han grät, då man snarare borde glädjas åt seger över Kristi fiender. Han sägs då ha svarat, nog är jag glad och prisar Herren för att han givit oss seger, men jag sörjer djupt över de många idag förtappade själarna som skulle ha vunnit frälsning om de mottagit trons sakrament.
Ja. Låter lite tillrättalagt får man säga.
Ja, jo. Dick Harrison konstaterar att ingenting i den här korstågslegenden går att verifiera. Inga samtida källor omtalar konkret en sån här expedition överhuvudtaget, att den genomförs under Eriks tid. Harrison skriver, det är fullt möjligt att expeditionen till Finland aldrig ägde rum, att den fabulerades ihop i efterhand för att skänka korstågsära åt ett nationalhelgon i vardande. Och om en sån expedition ägde rum under 1150-talet, säger han, så menar han att då är det en plundringsexpedition. Precis så som de flesta svenska, danska, ryska och finska folk genomförde såna här resor på den tiden. Erik blev enligt legenden och kanske i verkligheten i ihjälslagen den 18 maj 1160. Kanske av den här Magnus och så. Enligt legenden så varnades kungen. Han var på mässa men han lyssnade klart på den här mässan. Och sen gick han ut och mötte de här Magnus och hans krigare, varpå han fick sitt huvud avhugget av Magnus. Och enligt legenden så uppstod det naturligtvis strax efteråt en flödande källa på den plätt där hans huvud hade dumpit ner.
Ja. Om det skelettet som man misstänker är hans skelett, det styrker ju då den här berättelsen, eftersom en nackkota var krossad från ett svärd och det fanns skador på både lårben och skenben. Så om skelettet är Erik så hände väl det.
Ja, det är inte osannolikt.
Nej.
I och för sig. Folk dog ju ganska betalade dödsfall här. Men vad som hände är ju också att folk börjar tro på de här mirakelkrafterna som Erik ska ha haft, och man dyrkar honom som martyr och helgon. Och det är pilgrimsresor till Uppsala för att se det här skrinet med de här kvarleverna. Och man betraktar dem som reliker, helt enkelt. Under senmedeltiden så börjar bönder prata om att under helge kung Eriks tid, minns han, då var det bra. Som en slags guldålder man ser tillbaka på.
Ja.
Under senmedeltiden.
Tänk att det alltid uppstår.
18 maj blir också en av kyrkoårets viktigaste högtider. Och man firar ersmässan. Och så går man runt med den här heliga relikskrinet och visar upp i något slags processionståg där på fälten runt Uppsala. Och då har det ju framförts att mycket av den roll som Erik har i legenden kan ha överförts från svearnas hedniska gud Frej, som också hade tillnamnet Erik för övrigt, som betyder den allsmäktige. Under hednisk tid så har man enligt uppgift fört runt en bild av Frej, precis som man sen då bar runt på Eriks kvarlever för att få bättre skördar och så. Och det här var en intensiv diskussion kring mellan historiska experter. Den här diskussionen utspann sig på 1800-talet kring om den här legenden och om det fanns eventuella kopplingar till Fey eller inte. Hur mycket kunde man sätta tilltro till det här och så vidare. Och då undrar ju förstås alla, eftersom det handlar om en diskussion på 1800-talet.
Mm.
Vad säger Grimberg?
Yes! Vad säger Grimberg?
Vad säger Grimberg? Vad säger Grimis? Och då har vi punkten där vi tar fram en av våra, ja men det är väl lite av en favorithistoriker, Carl Grimberg. Nej.
Det är ju
inte så hårt.
Jag tycker att jag ser ju alltid fram emot den här punkten och jag vill gärna veta vad Carl Grimberg har tyckt om olika saker. En favorithistoriker, då låter ju lite grann som jag tillskriver honom att jag går till Grimberg när jag vill veta hur någonting ligger till.
Ja.
Och jag läser ju Englund och Harrison och med flera före jag läser min Grimberg.
Jaha. Ja, det kanske är rimligt. De är ju lite mer moderna. Carl Grimberg var ju i början på 1900-talet.
Ja.
Han säger så här i alla fall. Det säkra resultat som man fått fram genom den intressanta diskussionen är att man nått fram till en betydligt mycket mer realistisk uppfattning än tidigare. Det felfria helgonet visar sig vara behäftat med mänskliga svagheter. Det har liksom fått kött och blod. Sitt anseende för helighet vann nog Erik genom sin våldsamma död i kampen mot en främmande inkräktare som sökte att med våld vinna Sveriges krona. Därigenom kom han att inför svenska folket framstå som en martyr för sitt eget land. Och därifrån blev, tack vare mannens utmärkta egenskaper som regent, steget till helighet är långt. Bilden av den utländske medtävlaren som tagit hans liv blev däremot år för år allt svartare. Han förvandlades till en sannskyldig judasgestalt och mot denna mörka bakgrund framträdde Eriks bild allt ljusare. Sägner uppväxte om hans fromhet och om järtecken vid hans grav. Folk vallfärdade till hans kvarlevor vilka nedlade sitt silverskrin i Uppsala domkyrka och dyrkade honom som Sveriges skyddshelgon fast kyrkan aldrig ville ge honom plats bland helgonen. Slutcitat.
Mm.
Ja, det var väl rimligt.
Ja, ja, absolut.
Det var åtminstone Grimbergs tolkning att man ska se det här utifrån någon form av ja, att han blev angripen av en utländsk dansk på något sätt.
Vilket han kanske blev också.
Ja, precis. 1989 knäböjde dessutom självaste påven, som då var Johannes Paulus,
ja,
tillsammans med ärkebiskopen framför Sankt Eriks skelett.
Okej.
Den synen har man velat se.
Ja, varför gjorde han det?
Därför att han var här på ett besök och vi har ett helgon här som inte är ett helgon enligt katolska kyrkan, men ändå.
Ja, men vi har ju en handfull sådana helgon. Varje tidig missionär som åkte hit blev ju helgon förklarad av någon lokal biskop någonstans.
Men
vi kommer få skrapsår på knän om påven ska gå ner inför alla dem.
Vi har inte alla deras kvarlevor.
Nej, ja, okej, det kanske stämmer, ja.
Efter mordet på Erik den helige här, Erik Evarsson, som sannolikt är ett historiskt faktum i alla fall, så flydde Eriks son då, Knut Eriksson, till Norge för att bida sin tid.
Just det. Sitta där i ett mörkt skrymsle och vänta. Ja, vad härligt. Över till Karl Sverkersson.
Karl Sverkersson, vem var det nu? Jo, det var ju han som var son till Sverker den äldre.
Just det. Kung i Östergötland 1158 och 3 år senare i hela Sverige.
Mm.
För denna stund finns det bara en rättmätig kung i Västra Götaland. Och det är jag, Karl Sverkersson.
Vad det nu egentligen innebär. Enligt traditionen blev han kung efter att ha besegrat Magnus, den danske tronpretendenten, den mannen som låg bakom mordet på Erik den helige kanske, och som kanske låg bakom mordet på
Sverker.
Karl Sverkerssons pappa Sverker den äldre.
Just det.
Det är inget konstigt med det.
Nu är det i alla fall Karl som bossar, och det gör han från Borgen Näs, på Visingsö mitt i Vättern. Och det är ju fullständigt logisk strategisk plats på den här tiden, eftersom om man vill kontrollera de båda Götalandskapen så är det bra att sätta sig mitt i Vättern på en ö. Det ger också en viss form av säkerhet, tänker sig i alla fall Karl.
Mm.
Men Erik den Helges son Knut, som sagt då, som har flytt till Norge, han dyker upp här som gubben i lådan 1167 efter att Karl har smörjt kråset på näs i typ 6 år.
Ja.
Och om man vill se framför sig hur det här gick till, så kan man ju tänka i huvudet dels hur det gick till, det som följer nu, men man kan ju också tänka sig, det finns ju en scen på det här i den här filmen Arn, Tempelrydaren.
Ja, jag är så pretentiös, jag tänkte säga att man kan läsa boken, första boken om i Arn-serien.
Ja, det kan man absolut göra med, men om man vill se en långhårig Gustav Skarsgård spela Knut, då kan man se scenen.
Ja, vem vill inte det?
Karl går ju varje morgon ner till vattnet för att dyka vatten, och då slår den långhårige Skarsgård till, eller snarare Knut då, Eriksson.
Ja.
Karl Sverkssons huvud huggs av. Shop. Och där är vi uppe då i 2 avhuggna kungahuvuden på 7 år och 3 mördade kungar på 11 år.
Mm. Men visst är det ett trendbrott nu, att nu är det Erikar som dödar Sverkrar. Det är inte märkliga danska tronpretendenter som dyker upp.
Nej, just det. Nu blev det på det här viset istället.
Mm.
Om det nu var Knut eller några av hans anhängare som höll i svärdet, det är ju lite oklart.
Just det.
Men de har alltså åkt över i en båt till Visingsö för att smyga i land där och ligga och passa på honom när han går ner där och tar en klunk.
Mm.
Så sen var det färdigt med Karl. Han har ju dock en son också givetvis, mm, som kommer dyka upp vartefter.
Just det. Karl Sverkersson tillsammans med sin jarl Ulf tror jag var med och inrättade biskopssätet i Gamla Uppsala 1164.
Mm.
Det är fakta jag har med mig.
Det är bra fakta. Det blir ju brottstycken av fakta här och där, så att säga.
Ja.
Faktum är att man inte vet, ett annat fakta är att man inte vet så förskräckligt mycket om någon av alla de här. Så det är därför vi då raskt hoppar vidare till den här då potentiella mördaren då, Knut.
Ja, precis. Eriksson, för
som då är son till Erik den Helige och numera kommer bli kung i Sverige under nästan 30 år, vilket är en ovanligt lång period vid makten under den här tiden.
Mm.
Och innebörden av ämbetet kung och begreppet makt kan ju förstås problematiseras lite här.
Mm.
Det är fortfarande inte en viktig stat som Knut är kung över. Däremot så ger hans långa tid som kung en viss stabilitet och en form av, ja, embryo till statsmakt utvecklas här.
Ja.
Knut är förmodligen den första kung som har inflytande i båda Götalandskapen och i Svealand. Och alltså är han den första som kanske då är egentlig kung. Han sitter då på tronen mellan 1167 och 1195 eller 96.
Mm, precis. Så att det blir lugna vatten efter ett tag, men de första åren präglas väl av tronstrider när Karl Sverkerssons släktingar Kol och Burislev är ute efter att vinna tillbaka tronen. Är ute efter att vinna tillbaka tronen.
Mm.
Och vänta nu här, Kol och Burislev. Vi höll ju för fasen på med Sverkrar och Erikar, Magnusar.
Mm.
Vad är det här för märkliga namn som dyker in i berättelsen? Grejen är då att Sverker den äldre var inte bara gift med Ulfhild, Karl Sverkerssons mamma, utan senare var han gift med Rikissa av Polen, dotter till den polske fursten Boleslav den tredje.
Mm-hmm.
Ja.
Mm-hmm.
Hon har en gifteshistoria lika imponerande som Ulfhilds, alltså Rikissa, det vill säga mer imponerande till och med. Dels var hon gift med tidigare nämnda danske Magnus, dansken som eventuellt slog ihjäl alla, blev änka, gifte om sig med en rysk furste, skilde sig från honom och gifte sig sedan med Sverker den äldre.
Jag sitter här uppe på läktaren och tittar ner, känner jag, lite bortfintad.
Ja, hon var gift flera gånger och Kol och Burislev, som antas vara den försvenskade versionen av morfars namn Boleslav, är alltså halvbröder till den mördade Karl Sverkersson.
Okej, okay. Ja, men då är man. Det var en veva runt där.
Ja, precis.
Komma fram till det, men då fattar jag.
Ja.
Men de lyckas ju inte.
Ja, i Västgötalagens kungakrönika nämns Burislev faktiskt som kung. Men då är det bara över delar av Sverige. Och det var inte ovanligt under den här perioden heller att flera människor kallade sig kung.
Nej.
Och det slutar helt säkert med att, eller helt säkert, det slutar hyfsat säkert med att Knut Eriksson besegrar både Kol och Burislev. Från sina bröder ärver för övrigt halvsystern Sofia, som Rikissa hade från ett annat äktenskap, det med den ryska fursten. Så att hon ärver sina bröder. Och eftersom Sofia var gift med den danske kungen Valdemar, så överfördes det arvet i sin tur till dansk kunglig ägo.
Mhm.
Är du med?
Nej. Kan du förenkla det här lite?
Ja. Den mördade Sverken har två halvbröder som i sin tur har en halvsyster.
Mm.
De två mördade polska halvbröderna, deras arv går vidare till halvsystern.
Mm.
Halvsystern i sin tur är gift med den danske kungen.
Aha.
Så att det blir lite klirr i kassan i Danmark.
Ah, ja, ja.
När svenska kungafamiljer mördar varandra.
Okej, det är bra. Då är jag faktiskt med här.
Ja.
Knut är första kungen som skickar runt en massa skrivna dokument och faktiskt försöker styra ett och annat.
Mm.
Även om det inte riktigt kanske är på det sättet som vi tänker oss att en kung styr idag. Eller idag styr inte kungen, men alltså man tänker sig att en kung styr.
Ja, han satt lika länge på tronen som Tage Erlander var statsminister.
Ja, bara en sån sak.
Ja, bara en sån sak.
Maja Hagerman skriver så här: kung Knut Erikssons brev är inte särskilt riksomfattande till innehållet. Det innehåller inget av det man kanske förväntar sig av kungliga dokument, inga lagar eller allmänna föreskrifter. Inte ens några särskilt principiella beslut. Vad de tar upp kan te sig som detaljfrågor för riksstyrelsen ur vårt perspektiv sett, även om det naturligtvis inte var där på den tiden. Några av dokumenten är dombrev om tvister som kungen slitit, men de flesta är privilegiebrev där kungen ger bort jordegendomar eller rättigheter över mark, och alla handlar om cistercienserna.
Mm.
Att deras kloster förses med markegendomar eller att kungen försvarar munkarnas rättigheter gentemot en protesterande lokalbefolkning.
Mm.
Det byggdes ju försvarstorn på strategiska platser här, bland annat på en holme vid infarten till Mälaren, som senare regenter skulle bygga vidare på så att det till slut blir en borg som kommer att kallas Tre Kronor och Stockholms slott.
Oj.
Så där ser man, här ska vi bygga ett försvarstorn och så får vi se vad de som kommer efter hittar på.
Så är det.
Likadant byggde man försvarstorn både i Kalmar och Stegeborg och det ena ger det andra. Och ett, tur tre så har vi slott och grejer på de här platserna.
Ja, yeah, okej. Okay. Det som har så ett frö, det växer upp och blir en tomatplanta.
Ja, precis. Kung Knut hävdar också kronans rätt till laxfisket i Dalälven.
Okay.
Det är en fakta jag har med mig här.
Yeah.
Han börjar prägla mynt också. Du var inne på det att man börjar göra under den här perioden. Det hade faktiskt gjorts innan också, men man hade haft ett uppehåll på 100 år här nu. Men nu var det dags igen. De här mynten är ju dock så tunna att det nästan är flagor av silver, som Hagerman skriver. Under 1180-talet så började man prägla mynt med Knuts namn på också, och då börjar det likna riktiga mynt här. Men man ska inte tänka att det här är mynt som cirkulerar i någon form av handel eller pengar bland vanligt folk, utan det är mer att de används när kungen vill ge belöningar eller göra utbetalningar av olika slag.
All right. Som du sa, det börjar dyka upp lite källor, men det är ändå hyfsat fattigt när källäget även när det gäller hans regim. Man kan lyfta fram hans jarl, Birger Brosa, som inte ska blandas samman med Birger Jarl, bara för att han heter Birger och är jarl. Hur svårt kan det vara? En heter Birger och är jarl, den andra kallas Birger Jarl och är jarl.
Också spelad av en Skarsgård i den här filmen, Arn, i det här fallet då Stellan.
Just det.
Brosa betyder för övrigt en leende. Det här är ju en sån här riktig maktherre som vet exakt hur man ska göra i olika lägen.
Mm.
Och han kom ju då från den här Bjälboätten som sen då Birger Jarl också tillhör.
Just det.
På 1200-talet. Vi ska inte prata mer om Birger Jarl idag, men han är ju den som är, han är ganska mycket känd.
Ja, och jarlen hade ju väldigt mycket makt, dels som rådgivare men som politisk spelare, så pass mycket makt att när kungaämbetet verkligen blir formerat så gör man sig av med jarlämbetet.
Mm.
Det ska inte, Gustav Vasa och gänget vill inte ha någon jävla jarl.
Nej, de bestämmer själva.
Mm. En annan sak, annat fakt jag har med mig är att vi kan belägga ett traktat eller ett handelsavtal som tecknas med Henrik Lejonet. Heinrich der Löwe av Sachsen. Det var mannen som grundade München och bidrog till de tyska korstågen mot slaverna öster om floden Elbe.
Mm.
Och dessutom handlade han med svenskarna. Det är väl ändå lite, nu börjar det likna ett riktigt land här. Vi gör avtal med tyska furstar.
Mm.
Eventuellt före också Knut krig mot icke-kristna grupper öster om Östersjön. Vissa uppgifter pekar mot det.
Och i Östergötland så bygger kung Knut ett antal rejäla kyrktorn Mest för att visa upp sin makt antagligen mot de här sverkiska konkurrenterna i landskapet.
Mm.
Visa, titta vad jag kan bygga här. År 1195 eller 96 så dör Knut Eriksson i sin säng. En naturlig död, vilket i sig själv är lite onaturligt på den här tiden.
Under den här tiden får man absolut säga det. Han lämnar 4 söner efter sig, men ingen av dem är i den ålder att de kan efterträda honom. Så därför blir det återigen byte och makten går över till den andra familjen.
Och då är det dags för Sverker igen, den här gången den yngre, som vi kan kalla för kanske Lill-Sverker.
Ja,
tänker jag. Inga strider uppstod direkt efter Knuts död. Och det var ju antagligen då för att man har gjort en uppgörelse helt enkelt mellan släkterna med jarlen då Birger Brosa som spindeln i nätet här, om att kungamakten efter Knut skulle övergå till Karl Sverker som son, det vill säga då Sverker den yngre, Lill-Sverker.
Som gifter sig med Birger Brosas dotter.
Dessutom.
Bara farten.
Ingerd. Och det är ju taktiskt av Brosa då, kanske. Lill-Sverker har ju växt upp i Danmark efter att hans mor då har flytt dit när hennes man och Lill-Sverkers pappa Karl blev ihjälslagen där på Visingsö. Och därmed har ju Lill-Sverker goda kontakter i Danmark.
Just det, den andra ätten hade inte så goda kontakter i Danmark. Man hade till och med stött misslyckade upprorsförsök. Så att här, de trivdes ju bättre i Norge, där han hade flytt en gång i tiden.
Det man vet att Sverker, den yngre framförallt här då, gör egentligen, det är att han utfärdar privilegiebrev till Uppsala domkyrka år 1200. Och han ger då prästerna rätt att döma i sina egna kyrkodomstolar och sådär.
Just det.
Det blir lite problem här ändå i relationen med Erikarna igen. Det uppstår när han och Ingerd får en son som de kallar för Johan. Och i ren glädje över det här så utnämner då kungen sonen till jarl. Och han är typ ett halvår gammal då. Det skulle han inte ha gjort. Erikarna uppfattar det här som ett avsteg från den här kompromissen. Som om kung Lill-Sverker tänkte låta Johan bli arvtagare, vilket mycket möjligt kan ha varit hans tanke också.
Ja, det är ju, det är inte taktiskt.
Det var ju inte meningen, utan det skulle ju vara någon av dem sen efter då. Så då blir det ju, då har vi svärden och så gör vi uppror igen här. Och i slaget vid Älgarås i Västergötland så besegras då Erikarna faktiskt av Sverkarna. Och 3 av den här döde kungen Knuts söner, du sa att det var 4 förut, stupar här vid Älgarås. Chop, chop, chop.
Ja, det är som en isländsk saga det här. Hela ätten försvinner utom en.
Utom en. En fjärde överlevde för att slåss en annan dag. Och det är ju då... Ja, han heter Erik.
Han heter Erik.
Ja. Erik Knutsson.
Flyr till Norge.
Ja, jag tänker att man vet väldigt lite om honom egentligen. Så därför kanske vi kan kalla honom Erik den genomskinlige Knutsson.
Okay. Ja.
Efterhand så går kriget sämre för Lill-Sverker. Och han måste hämta hjälp från Danmark. 1208 står ett slag då vid Lena mitt i Västergötland. Erik, den genomskinlige Knutsson, har då hämtat hjälp från Norge, som du sa. Och Danmark är ju en stat på uppgång här under den här tiden. Och man kan ju förvänta sig att de ska köra över allt motstånd. Och de står här på Lill-Sverkers sida.
Ja, det är ju regionens stormakt, Danmark.
Men så blev det alltså inte. Sverker den yngre och hans armé besegras vid Lena 1208 och han får fly till Danmark. Och så sätter han sig ner och skriver till påven. Det är någon här som har snott mitt land och så får man väl inte göra. Och påven, han sliter sig från alla andra bestyr som finns i Europa och tänker genom ett svar och kommer fram till att nej, så får man ju inte göra. Och så dras biskoparna i Skara och Linköping in i det här. De får uppgift av påven och ser till att Lill-Sverker och genomskinlige Erik kommer överens om det här nu. Och så ska Erik då lämna över kronan igen till Lill-Sverker.
Just det.
Istället för att komma överens så blir det istället ett nytt episkt slag där Lill-Sverker har tagit hjälp av sina danska kompisar igen. Slaget vid Gestillön.
Ja.
Vart ligger det?
Det vet man ju inte.
Nej, just ja. Det är lite svårdefinierat.
Man vet inte om det var danskar med i Gestillön heller, ska man säga.
ska man säga det? Vad har du läst där då?
Jag läste Lars Ottoberg i Populärhistoria. Det var apropå serien Arns rike, Jan Guillous dokumentärserie som gick på TV4. Han avfärdar idén om att danskar ska ha varit inblandade med att det inte nämns något om förluster i danska källor, vilket man gör vid slaget vid Lena, så man kan i alla fall inte styrka att det var danskar med där. Utöver detta så var Danmark inblandade i stridigheter i Preussen samtidigt, vilket också är ett indicium som talar mot att det ska vara danska trupper där.
Hur som helst, 1210 Vigges Tillen, så går det helt åt pipan för Lill Sverker, och han stupar till och med. Och då får man väl säga att det har gått illa.
Ja, det är väl så illa det kan gå i ett slag.
Han kan dock glädjas över att man skrapar ihop hans kvarlevor, så begraver man dem i Alvastra tillsammans med man. Det är Sverkekungarna där.
Just det, det är ju härligt att få vara en del av en tradition.
Slaget vid Gistillen är den sista blodiga uppgörelsen mellan Sverkare och Erikare också.
Mm.
Erik den genomskinlige här tar på sig sin mest charmanta attityd och sluter fred med Danmark och lyckas till och med få gifta sig med den danske kungens dotter, som i enhetlighetens namn också då heter Vikissa, precis som alla andra.
Mm.
Det är många likartade namn här.
Ja, det fanns inte så många namn.
Nej.
Att välja med. Det finns många fler nu.
Ja, och man väljer helst det som är mest ovanligt då, enligt dig.
Ja, så är det ju när det gäller efternamn. När det gäller förnamn så vill man ju gärna välja så ovanliga namn. Men studier har visat att de föräldrar som tror att de väljer mest unika namn är oftast de som följer trenderna hårdast.
Mm, det tror jag med. Erik Knutsson.
Mm.
En högst oklar aktör. Arvidsson säger att som person är han helt ogripbar för den moderna forskaren. Vi vet ingenting om vare sig hans person eller hans politik. Och därför tänker jag då att tillnamnet den genomskinliga är ganska bra, för att det är svårt att få grepp om den här aktören.
Just det, luddig i kanterna.
Ja, man vet inte när han föddes eller vem hans mamma var.
Hur han såg ut.
Nej, det vet man definitivt inte. Han hade haft stöd i Norge där han då var periodvis, det vet man. Och efter segern vid Lena så var ju då Erik i praktiken svensk kung. Och sen också formellt, för något annat man vet är att han är den första svenska kung som kröns.
Mm.
Och det händer då i november 1210. Kröningen genomförs ju av ärkebiskopen, och det i sin tur kan också ses som en slags försoning mellan Erik den genomskinlige och kyrkan.
Mm.
Kyrkan hade under alla de här stridigheterna stått Sverker och hans sida ju.
Mm.
Men nu är de på samma sida som Erik här istället.
Ja, och vi ser hur de här ritualerna som vi kopplar till kungamakten börjar leta sig in i systemet.
Ja, precis. Så är det verkligen faktiskt. I början av april 1216 också så blir Erik till och med kompis med påven, Innocentius, som erkänner att det nog är bäst om Erik ändå accepteras som Sveriges kung. Det som är lite tråkigt i sammanhanget här är dock att den här Erik förmodligen inte han får veta att han blev kompis med påven, för 6 dagar efter att påven har skrivit och skickat iväg det här brevet så dör helt sonika Erik Knutsson i feber på Bavien Näs i Visingsö.
Ja.
Så han vill inte få det där brevet, antar jag.
Nej, men han får väl antagligen reda på det i nästa liv.
Mm.
Om man har blivit vän med påven.
Han hade bara döttrar när han dog. Men hans fru här och Kissa var ju faktiskt gravid. Och hon kom sen då föda sonen, ja, Erik.
Yeah.
Som sen då blir Erik Lesbe och Halte.
Mm.
Och de ska vi inte prata om så väldigt mycket mer idag. Men han finns där.
Yeah.
En av Erik Knutssons döttrar, Ingeborg, kommer för övrigt också gifta sig med den här BV Jarl, som vi inte heller ska prata mer om.
Just det.
Då har vi kommit fram till den sista kungen i den här längan.
Ja. Yeah.
Och det är Johan Sverkersson.
Just det. Han kan vi kalla Johan Sverkersson.
Ja, eller jag har ett annat exempel också. Det är då Lill Sverkers son, och han har ju då blivit utsedd till jarl när han bara var ett halvår gammal.
Mm.
Och därmed blev han i orsak till det här nygamla bråket med evikarna och mellan släkterna överhuvudtaget. Han var svensk kung mellan 1216 och 1222.
Mm.
Och Dick Harrison utnämnde honom till en av Sveriges absolut mest bortglömda monarker. Och då tänker jag att det är rimligt att kalla Johan här för Johan den bortglömde Sverkersson.
All right.
Du verkar inte jätteexalterad över mina...
Nej, jag har glömt bort vad du sa om Johan Sverkersson.
Ja, okay. Ja. Johan den första kallas han också ibland. Man vet däremot när han föddes, och det är inte alla man vet därmed. Det är 1201, och den danske kungen som hade gift bort sin dotter med Erik den genomskinlige gillade inte att Johan då helt plötsligt skulle ta över den svenska tronen.
Mm.
Den danske kungen ville mycket hellre att hans systerson skulle bli svensk kung.
Mm, det låg ju i hans intresse, det fattar jag det.
Så det blev ett himla pådrag kring den här frågan. Minst 26 stycken påvebrev skickades fram och tillbaka för att utreda om de här biskoparna som hade krönt Johan till kung. Hade de tagit den danske kungens protester i beaktande?
Alltså vad mycket tid påven har att sitta och svara på brev om svensk inrikes politik.
Ja, det här bara rasslar formligen i mailboxen mellan påvar och biskopar och danska kungar här. Hur ska vi göra med det här?
Ja.
Och allt är egentligen lite smått onödigt, för det här verkar vara att den här Johan som då blev kung, han var väl inte ja, på något sätt så dör han i väldigt tidig ålder.
Mm.
Johan den bortglömde dör bara 21 år gammal, också han i Näs. På Visingsö. Och han hade inga barn, och därmed så dör ju hela Sverigesätten ut.
Just det.
Så det var de färdiga stämplade ut. Tjock, pang,
bo. Tack så mycket. Adjö.
Västgötalagens kungalängd, som skrevs ett par decennier senare, konstaterar jag ganska kortfattat att han var en godvillig kung och hela landet sörjde honom. Slut.
Okej. Okay.
Men därmed fick ju den danske kungen som han ville, och hans systerson då, Erik, som sen då blir lesbo och halte, kommer bli ny svensk kung. Och han kommer då alltså sitta mellan 1222 och 1250 typ. Men det är ju inte det vi ska avhandla nu, utan jag tänker att nu är vi klara här. Vi får ta lesbo och halte i samband med BVL någon gång.
Mm. Så vad är de generella slutsatserna här? Vi har sett hur något typ av svensk kungarike börjar formeras.
Mm.
Hur kungamakten börjar formaliseras.
Och hur de inrikes striderna sen kommer övergå till att bli strider inom själva kungafamiljen istället under 1200-talet.
Mm.
För att vara mellan olika ätter som man egentligen inte ska tolka det som då, tydligen. Men det är ju mycket lättare att tänka så.
Ja, okej. Okay.
Det har varit mycket dödande och avhuggna helgonhuvuden och grejer här.
Ja, jag sitter och liksom lägger pusslet i min hjärna nu. Nu har vi lagt 1100 eller 1200-tal.
Ja.
Går man tillbaka och lyssnar på Nyköpings gästabud,
ja,
då är vi på 1300-tal.
Ja, sen 1200-tal, så vi får göra ett avsnitt däremellan.
Det är lite folkkungaätt och grejer som ska in också.
Precis.
Tack så mycket som har lyssnat på avsnittet, och tacka Gud för att ordet kanske finns när man berättar om historia som rör sig så här långt bak i tiden.
Det är många kanske, så är det. Gå in och kolla på till exempel min fina karta där över de olika levarnas frånfälle.
Vart hittar man den?
Ja, på Facebook.
Ja, okej. Okay.
Tänker jag med.
Mm, det blir utmärkt. Kommentera, kom med något glatt hejarop. Nu har Oskar slutat och då är det avsnittet slut med det. Tack så mycket för idag. Hej med er.
Hej, hej.